Herre. Vi längtar efter din närhet, Herre. Och Fader, jag ber dig om att när vi nu ska läsa ditt ord, Herre, att vi skulle få uppleva att du är nära ditt folk. Fader, att precis som Johanna nämnde inledningen, Herre, att när vi tar ett steg och närmar oss dig så ska du också närma dig oss. Och Herre, vi ber dig att det skulle ske nu, Herre. Så i Jesu namn, amen. Tack så mycket, Emma. Hörrni, idag så ska vi runda av den här serien som vi har levt med under den här terminen. Nästan faktiskt hela terminen har vi ägnat åt det här temat som Katrin och jag skissade på i höstas och som fick titeln Det nya livet. Och där vi har använt några av Jesus många liknelser för att försöka måla bilden av vad det innebär att leva det nya livet tillsammans med Jesus. Det har handlat om att på något sätt landa i de goda nyheterna som det nya livet innebär. Det var där vi började. Sen har vi också utmanats till att fatta modiga beslut om att leva livet med Jesus. Han gör anspråk på ditt och mitt liv. Men det har också handlat om nu de sista veckorna. Om de där liknelserna som vi ibland kanske inte läser eller som skapar mycket reaktion i våra liv, i våra tankar, som väcker känslor. Och idag så ska vi ta en titt lite kort på det där som Jesus faktiskt talar ganska mycket om i sina liknelser. Och det handlar om att han en dag ska komma tillbaka. Att Jesus en dag ska komma tillbaka. Och om du var här förra söndagen eller har lyssnat på podden så tänker du, ja, kom igen nu. Da, ge oss någonting nytt då. Det här snackade du om, det här predikade du om i söndags också. Ja, det stämmer. Men det stämmer också att den text som vi ska läsa nu kommer direkt efter det sammanhang som vi läste förra söndagen. Och då tänker jag att om Jesus tyckte det var värt att förstärka sitt budskap med ytterligare en liknelse, så tänker jag att då vågar jag också göra detsamma. Men Jesus, han talar ganska mycket om detta med att han en dag kommer tillbaka. Att vi lever i en tid som Bibeln talar om som den sista tiden, när vi läser i evangelierna. Om du har en bibel i din hand eller i mobilen så får du gärna leta upp Matteus kapitel 25. Där Jesus ger oss liknelsen om de 10 jungfrurna. Jag kommer alldeles strax läsa ifrån vers 1 till och med 13 där. Men innan jag gör det så vill jag bara förtydliga än en gång utifrån förra söndagens förkunnelse. Någon gav lite feedback på att ja, men vi lever ju i det här nu. Vi ser ju allt detta hända, det vi läser om. Och jag stack ut hakan och sa att nej, jag tror inte att vi ser en fullhet än av det Jesus talar om. Och vi behöver ha med oss någonstans att Bibeln talar om den sista tiden. Men den talar också om den allra sista tiden eller den yttersta tiden. Den sista tiden och den yttersta tiden. Och Hebreerbrevet till exempel talar om att vi som människor ända sedan Jesu tid lever i den sista tiden. Jesus kommer tillbaks. Vi väntar på honom att han ska göra det. Men de här texterna och den här liknelsen av de 10 jungfrurna, det talar om den allra sista tiden. Eller den sista dagen på veckan om man så vill. Det som kommer utspela sig i dramats upplösning. Och den första lilla ordet som jag bara vill att du ska lägga märke till i den här texten som vi ska läsa nu är i vers 1 där. Jag brukar ju kanske tjata om det här, men när jag läser min bibel så brukar jag lägga märke till de där orden som en del kanske bara läser. Och det står då i min bibel. Jag vet inte vad det står i din. översättning. Men det Jesus gör här är att han syftar tillbaks på något som han redan har talat om. Och det handlar då, om du bläddrar tillbaks till kapitel 24, om att människosonen kommer tillbaka. Att människosonen kommer tillbaka. Så jag läser ifrån vers 1 till och med 13. Och då står det följande där. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade: den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köper. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: jag säger er sanningen. Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jag tror att de allra flesta av oss har varit någon gång på ett bröllop. Och här använder Jesus ett bröllop och en bröllopsfest för att illustrera det som är hans huvudbudskap till dig och mig. Om du lägger märke till det i den sista versen, i vers 13, så tar Jesus ett steg ut ur själva liknelsen och berättelsen och säger: håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer, människosonen. Ett bröllop på den här tiden påminner ganska lite om när vi kanske har varit på bröllop, du och jag. Charlotte och jag tyckte vi hade många bröllopsgäster på vårt bröllop. Men det här påminner mer om ett bröllop som några av våra vänner från Syrien skulle känna igen sig vid. Där det är hundratals åter hundratals med gäster. Där det är mat så att det flödar över och räcker till och blir över. Där det kunde hålla på ganska länge. Istället för att man tänkte som vi kanske gjorde: ja, men det är nog bäst att vi rundar av någonstans vid, ja, men runt midnatt, för då är ju folk ganska trötta. På den här tiden så kunde en bröllopsfest hålla på i 1, 2, 3 eller till och med ända upp till en vecka. Till 7 dagar. Jag vet inte hur många av oss som skulle fixa det. Men det var så det gick till. Och själva festen började, precis som jag nämnde för några veckor sedan, när allting var färdigt. Man visste att det är den 18 juli, då är det bröllop. Men man visste inte exakt när festen skulle dra igång. Utan det berodde på när allting var färdigt. När maten var klar. Eller när faktiskt brudgummen, som det ibland skedde, förhandlade med brudens föräldrar om liksom överenskommelserna, villkoren för äktenskapet. Jag försökte tänka mig in i den situationen häromdagen. Om jag skulle gått hem till Charlottas föräldrar och dealat till mig liksom: men det här äktenskapet bygger ju på de här grejerna, är vi överens liksom? Och det här gjorde att det ibland kunde dröja innan brudgummen dök upp för att hämta sin brud. Och när brudgummen väl kom för att hämta sin brud och för att de tillsammans skulle bege sig till festen, så möttes de upp av det vi läser om här i texten. brudgummen, eller jungfrurna. Jungfrurna som gick i procession genom stadens gator med oljelampor, ungefär som den ni ser på bilden bakom mig, tända till festplatsen, till lokalen där bröllopsfesten skulle äga rum. Men eftersom man aldrig riktigt exakt visste när brudgummen skulle dyka upp, så innebar det att bruden och framförallt också jungfrurna behövde vara beredda. Det var liksom inte klockan 10 så drar vi iväg och fotar oss och då ska allt vara klart. Brudgummen skulle kunna komma mitt i natten om det så var. Och det är därför Jesus talar till oss och använder den här metaforen för att säga till dig och mig: håll er vakna. Därför att vi vet inte när sonen kommer tillbaks. Bibeln talar ju om Jesus som brudgummen och som kyrkan som är hans brud. Sen finns det olika tolkningar på vad brudgummen i den här liknelsen faktiskt handlar om. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller vilken timme han kommer. För några veckor sedan så var jag på bio en fredagkväll tillsammans med en riktigt god vän. Och då hände någonting med mig som bara hänt min mamma förut. Och jag kommer ihåg att när det hände, när vi satt och tittade på någon film, och det är ganska många år sedan nu, då fnissade jag och tyckte det var helt fantastiskt att det kunde ske. Det hon gjorde och det jag gjorde för några veckor sedan, som jag började processa ganska mycket med några stycken, det var att jag somnade där på bion. Har det hänt dig någon gång förresten? Någon är ärlig? Ja, Emma är ärlig. Och, ja, det är några stycken, tack. Vi får bilda en Facebookgrupp på det sen. Och, nej. Och jag förstår inte hur det här gick till i ärlighetens namn. Filmen vi såg, det var liksom action, det var spänning. Visst, det var mörkt där i salongen och jag kanske hade ätit någon godisbit eller någon chokladbit för mycket, så jag kanske var liksom i någon sockerkoma och jag var kanske trött, som någon försökte förklara det. Men för mig är det fortfarande obegripligt än idag. Hur kunde det ske? Att mitt i en biosalong där det bara dundrar på med ljud så att det vibrerar i hela salen och i stolarna och i oss som sitter där, så somnar jag. Och nu menar jag inte bara att jag somnade till och så vaknade och sen var det slut, utan jag verkligen somnar och jag har ju inget minne av halva filmen, förutom att jag försöker hålla mig vaken. Jag sätter mig länge ut på stolskanten och jag satt och kollade på han som satt bredvid mig så att han inte skulle se att jag satt där och sov i hans gemenskap. Och jag vet inte om du någonsin har tänkt på det, men när du och jag sover, eller i alla fall när jag sover, så tänker vi ju inte på det, eller hur? Jag har aldrig varit med om det i alla fall, att jag i sömnen tänker: nu sover Henrik Korslind, snart vaknar jag. Eller hur? Och när vi sover så är det ju en del av oss som inte gillar när klockan ringer, när alarmet ljuder, eller hur? Det är ju inte för inte det finns en snooze-knapp, tänker en del. When you snooze, you lose, finns det ett uttryck som heter. Nu handlar inte Jesus liknelse om att sova på bio, det hoppas jag inte att ni tänker att jag menar. Men hans huvudbudskap och hans ord säger någonting om, något viktigt om det här med att sova, att slumra till. Och jag tänker faktiskt att det är en viktig poäng i det Jesus på något sätt uppmanar oss att vara varsamma med. Varför är det så viktigt för honom att igen i texten uppmana oss att hålla oss vakna? Och jag tror faktiskt att det finns en del av det som handlar om att när vi slummar till så går vi in i någon slags annan medvetandeform. Vi är inte medvetna om det som sker runt omkring oss. Och vi gillar ju definitivt inte när alarmet ljuder. Eller hur? Och jag tror, utan att dra på för stora växlar, att det Jesus vill hjälpa oss att se, det är att risken med att slumra, det är att vi tappar lite uppfattningen om det som sker runt omkring oss. Att brudgummen faktiskt är på väg, att han snart kommer. Och som det var för de 10 jungfrurna, eller 5 av dem, de slumrar till, vaknar upp och så inser de att det är för sent. Oljan är slut. Håll dig vaken, Johanna, Stefan, Cecilia, Hanna. Håll dig vaken, Henrik. Ingen av er vet när jag kommer. Det kan dröja. Ni kan bli trötta, ni kan slumma till. Men håll er vakna. Håll er vid medvetande om vad som sker runt omkring er. I liknelsen i förra kapitlet som vi läste delar av förra söndagen så talas det om att Jesus kommer plötsligt. Att vi ser på knopparna på trädet att nu kommer han, och så talas det om i Matteus 24 att han kommer som en tjuv om natten. Han kommer plötsligt när vi minst anar det. Här ger Jesus oss ett annat perspektiv, nämligen att han kommer men det kan dröja. Det kan dröja längre än vad du och jag kanske tänker. Så när vi tolkar det som sker i världen som att nu kommer Jesus imorgon därför att det är ju så illa. Ja, men tänk då om Jesus faktiskt dröjer längre än så. Risken med att du och jag slumrar till och lite tappar uppfattningen, tappar konceptet, det är ju att vi den dagen när Jesus kommer snosar livet igen. Att vi inte är beredda på det. I liknelsen så läste vi att någon plötsligt ropar: brudgummen är här, kom och möt honom. Och det är ju då de 5 oförståndiga, ovisa jungfrurna inser att min lampa, våra lampor håller på att slockna. Då kanske vi tänker big deal. Varför var det så allvarligt? Varför var det rent av en katastrof? Jo, för att för jungfrurna så fanns det ett tydligt uppdrag. De hade inte de där lamporna, oljelamporna i sin hand för att det var lite käckt. Eller för att det var lite mysigt. De hade fått de där lamporna med en uppgift, med ett uppdrag. För att de skulle låta det där ljuset spridas i mörkret. Där folket gick fram på väg till festen. De hade de där lamporna för att när de väl kommer till festen så ska det få lysa upp den plats där festmåltiden äger rum. Och utan olja så skulle det ju inte funka. Det var inte så att de hade liksom en strömbrytare, en knapp att trycka på och så blev det plötsligt ljust. De hade inga ficklampor, de hade oljelampor, och deras uppdrag som jungfru, det var en sak. Det var se till att hålla lampan liksom brinnande. Se till att lågan inte slocknar, för den behövs. När vi går igenom mörkret på väg till festen. Och det var därför det var så enormt katastrofalt att ljuset slocknade för dem. En del av oss, vi läser den här texten, så kan vi tänka, det var ju grymt av de där förståndiga, kloka, och säga nej tack, det räcker nog inte till er, så ni får springa iväg och skaffa egen olja. Men de var ju kloka och förstod att om de skulle ge av det lilla som de hade kvar i väntan på brudgummen, så skulle det inte räcka till någon. Då skulle det slockna helt och hållet på väg till festen. Så det som kan verka grymt, det handlar faktiskt om klokskap. Och jag vet inte om du lägger märke till det, men det är precis när de här okloka, som inte riktigt lyckades med sitt uppdrag, som failade, det är precis när de har gått iväg som brudgummen kommer. Och det är det jag tänker i de följande verserna blir den stora utmaningen till oss. Och faktiskt också allvaret. Att leva ungefär som man som scout fick lära sig. Var redo, alltid redo. Några saker som jag tänker på när jag läser den här texten, det är att det finns både likheter och kontraster. Det är lätt att vi ser på de fem oförståndiga och tänker att de var ju inget bra alls. Men lägg märke till några saker. De oförståndiga, precis som de kloka, de väntade på samma brudgum. Det var ju, alltså det står ju ingenting som tyder på att de gjorde det halvhjärtat. Eller att de verkligen inte ville göra det. Alla tio, både de fem kloka och de fem oförståndiga, somnade eller slummade till. Det var inte bara några stycken som gjorde det. Men så finns det ju, förutom de likheterna, den stora skillnaden i att fem var beredda, förberedda, och de andra fem hade inte riktigt tänkt på konsekvenserna. Då är frågan till dig och mig, vad gör vi med den här liknelsen? Vad har den här Jesus-liknelsen att göra med ditt och mitt liv? Det är inte så att Jesus uppmanar oss att kila ut och köpa lampor och en massa olja och ha hemma nästa gång det blir strömavbrott i Södra Ryd som det blev häromdagen. Det är inte det handlar om. Men vad innebär det för oss? Eller vad gör vi med den här texten? Vad vill den göra med oss? Jag tänker så här. Vi kan göra många tolkningar och tillämpningar. Men jag tänker en sak framför allt. Nämligen det här på att jungfrurna, de hade fått en uppgift, ett uppdrag, en kallelse. Vad var den? Jo, att hålla lågan vid liv. Det var deras uppdrag. Och på samma sätt som de hade fått ett uppdrag, så har du och jag också fått en kallelse över våra liv. Ett uppdrag att hålla Guds låga, trons, kärlekens och hoppets låga vid liv i våra hjärtan. Är ni med mig? Och det tänker jag är våran utmaning, att hålla den vid liv. I en värld där det finns så mycket som gärna vill släcka lågan, eller hur? Där det finns andra idéer, tankestoff, där det finns alla möjliga åsikter, så är det så lätt att vi lite slummar till, tappar konceptet och medvetenheten. Och så när vi minst anar det så har vi liksom slummat till. Och så är vi inte beredda för det som Jesus talar om, hans återkomst. Du och jag, vi har fått en uppgift. När vi bjuds in att leva det nya livet, att hålla Guds låga vid liv. Det handlar om dina och mina handlingar, ord och gärningar, tänker jag. Inte att de räddar oss, därför att det är bara tron på Jesus som räddar. Men att Gud har gett oss alla ett uppdrag i våran vardag att vara ett ljus i mörkret på väg till bröllopsfesten när brudgummen kommer tillbaks. Amen. Tidigare i Matteus kapitel 5, vers 14, så läser vi faktiskt att vi, du och jag, är skapade för just det här. Matteus 5 kapitel, vers 14-16. Jag säger Jesus så här: ni är världens, vadå? Ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Vers 16, här kommer tillämpningen nu. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser vad då? Jo, dina och mina, våra goda gärningar. Varför då? Jo, så att de prisar vår far i himmelen. Du och jag, vi lever här med ett syfte. Och jag älskar hur Paulus formulerade, jag har sagt det vid flera tillfällen på sistone, för det har verkligen tagit tag i mig. Det finns ett litet ord på grekskan som är doxa. Och det handlar om ära. Och Paulus, han skriver att vad ni än gör, om ni äter eller gör någonting annat, så gör allt till Guds ära. Gör allt till Guds ära. Och när vi läser Matteus 5 så rör det sig inom samma kontext. Att du och jag, vi är ljus som ska lysa för folket som vi möter på väg till våran bröllopsfest. Paulus, han skriver i Efesierbrevet, 2 kapitel, vers 10. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är inte Guds huvudverk, vi är hans verk, vi är hans skapelse. Och han har skapat oss för att vi ska vandra i de gärningar som han har förberett. Det är du skapad för. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi lampan. I Psaltaren så läser vi att ditt ord är en lykta, en lampa vid mina fötter. Vi behöver ordet, eller hur? För att vi ska kunna hålla oss vakna. Som hjälper oss att tolka våran samtid, våra liv. Som formar någonting i oss. Och vi behöver definitivt anden, oljan. För att hålla lågan brinnande. För att det ska bli mer en tradition. För att det ska bli mer än döda bokstäver för oss. För att det ska komma till liv. För att lågan som Gud har tänt i oss ska få brinna. Vi behöver ordet och anden. Och någon har formulerat det som att som lärjungar och som kyrka så är vi inte gifta med Jesus. Med brudgummen. Vi är förlovade med honom. Vi är på väg till bröllopsfesten. Vi är förlovade med honom. Och sigillet, ringen på vårt finger, löftet, det är den heliga ande som är vår hjälpare. Som är den som hjälper dig och mig att hålla lågan brinnande vid liv. Även om Jesus dröjer. Även om vi får möta mörker, svårigheter, prövningar. Så får vi på väg till bröllopsfesten gå med hans ord som vår guide och ledning. Fyllda av anden. Nu ska vi alldeles strax få vara med om ett dop. Och i mina dopsamtal, speciellt på sistone och bland annat med Lena, så har jag försökt lyfta fram någonting som jag tror är enormt viktigt. Nämligen att till det yttre tänker jag att de 10 jungfrurna, de hade säkert liknande kläder på sig. De hade liknande lampor. Till det yttre så såg allting likadant ut till en början. Men att vara en biblisk lärjunge, det handlar inte om vårt, ditt och mitt yttre. Det handlar om någonting som Gud formar i våra liv och som vi alldeles strax ska få vara med om. Som formar beslut och val i våra liv som sedan tar sig yttre uttryck. Att vara en biblisk, genuin lärjunge, det handlar om det där som jag tänker är en tolkning av dagens liknelse. Nämligen att Gud med sitt ord och genom den heliga ande vill hjälpa oss på vägen till bröllopsfesten. För om lågan slocknar i ditt och mitt liv, då kommer mörkret kännas så hemskt. Då är risken att du och jag slumrar till och inte är beredda den dagen när Jesus kommer tillbaks. Att vara en biblisk lärjunge, det handlar ju inte om att tänka uträknande. Ja, men nu ska vi se, vilka grejer är det jag kan vänta med och ta tag i mitt lärjungaskap tills Jesus kommer? Vi ska se. Det handlar ju om val som du och jag behöver göra idag som formar våra liv längre fram. Eller hur? Därför att det nya livet är ingenting som börjar där borta längre fram. Det börjar här, nu, idag. Genom att du och jag gång på gång fattar beslut, gör val som gör att lågan håller sig brinnande i våra liv.